Velkommen til en podcast om fotografiets forunderlige og spennende verden, nemlig Fotoplay med Roger Borgelid og Bjørn Moholt.
Roger elsker liste. Og på reisene våre, Roger, så har vi jo laget, så har vi hatt en sånn liten øvelse oss imellom hvor vi lager liste på ting vi liker. Litt sånn for å fordrive reisetiden mellom reisemålene. Eller andre steder hvor ventetiden kanskje har blitt litt lang. Vi har ventet på godt lys, eller en guide som skal komme og møte oss, eller et eller annet som har gjort at tiden ble litt lang. Og det faktisk noe jeg etter hvert har begynt å sette pris på. Jeg var ikke inne i dette her tidligere, men du introduserte meg på dette her med listesetting, og det synes jeg egentlig ganske gøy. Og det tenkte vi kanskje, eller var vel det egentlig ditt forslag, å sette opp noen favorittreisemål for oss fotografer. Ja. Stemmer ikke det?
Jajamän, jeg elsker det her temat på dagens podd.
Ja, du har sett frem til det. Ja. Du, vi har jo liksom, vi har de beste road movies, tre beste road movies, tre beste country låter, og så videre, og så videre. Denne gangen skal vi også ta for oss våre tre favorittreisemål når det gjelder fotografering. For så vidt så jo alle reisemål spennende, sånn fotografisk sett, men det alltid noen som man merker setter et sterkere preg enn andre. Og jeg tenkte, Roger, at hvis sånn fremover nå, så kan du nevne et reisemål, og så kan jeg nevne det neste, så kan du, så tar vi det innimellom.
Ja, skjønner du? Det låter bra.
Ja. Ja, så hvis du forteller oss litt om ditt første reisemål som du ønsker, og som har gjort et inntrykk på deg, og som du føler du har klart å videreformidle fotografisk?
Ja, det er ganske lett for meg. Det er Namibia i Afrika. Den er min givna etta på min lista. Just for at der finns miljøer og kulturer som er unika, for, som ikke går å hitta någon annanstans på jorden. Og ja, nej, det Namibia är lite av Afrikas Norrland kan man säga. Det är väldigt stort land men har bara 2 miljoner invånare och det gör att det är otroligt mycket landskap och natur.
Men du säger unik, det säger ju ingenting egentligen. Du måste nästan fortälla lyssnarna våre när du säger unik, vad
ja, är det? Ja, men man kan börja med sanddynerna i Sossusvlei. Det är alltså världens största sanddyner som har skapats efter miljoner av år av vind som har blåst upp sanden upp från Kalahari, så rinner sanden ut i havet och sen har den blåst upp av vinden och bildat sanddyner som är upp till 300 meter höga. Och de här sanddynerna i gryningen är ju, som jag har sagt i tidigare avsnitt här, alltså de formas i galet surrealistiska färger och former och är fotografiskt fantastiskt att fotografera. Men så har du också en plats som heter Dedvlei som är en död skog, eller det var en tidigare sjö som där sanddynerna blåste så att den skar av vattentillförseln till den här sjön. Så det dog alla träden på en gång så att själva stammarna blir kvar som lagts ut som skelett från döda aliens som sticker upp ur den här leriga vita jorden. Och så är man omringad där av röda sanddyner i alla väderstreck. Och då när man står där och dröjer sig kvar i den här platsen, då känns det nästan som man är ensam kvar på jorden. Eller faktiskt nästan att man är osäker på om man fortfarande är kvar på jorden.
Det är liksom månelandskapsfullelse då?
Ja, utomjordiskt på väldigt många sätt. Och, ja, fantastisk plats.
Fortell mig lite om hur du
fotograferade. Väldigt andlig plats skulle jag säga.
Ja, riktigt. Fortell lite om hur du fotograferade detta här. För jag har ju sett många bilder. Jag har sett dina bilder också som för övrigt är väldigt fina. Fantastiska bilder. Och jag tror det ligger någon på nettsidan som följer den här podcasten. Men säg mig lite om hur du går fram när du fotograferar detta här.
Ja, du, jag går nog väldigt mycket på instinkt på former och färger framförallt när det gällde
och då är det lyset som på en måte avgör väldigt mycket.
Ja, det är det. Absolut. Och morgon, det tidiga gryningsljuset sätter ju liksom ljus på en del sida av sanddynen medan den andra då är i skugga och då bildar det som någon slags former och färger. I den ena sidan blir gul och den andra sidan blir röd i det här ljuset då. Så att där försökte jag hitta sådana former. En bild jag tog är på en stor sanddyna som heter Dune 45 där människorna går upp på kammen för att få en bättre utsikt och då fotar jag den från håll med mitt teleobjektiv och ser ut som de är små lilleputtar ute och går på en gigantisk tennisboll just med de formerna. Så att jag försökte titta väldigt mycket på form och färg och ljus när jag var där, som oftast när jag fotar landskap. Men det är ju också ganska lätt att fota det där landskapet för att det är så speciellt. Så utmaningen där är väl snarare att hitta en egen vinkel på det.
Liksom så Kuba när vi reste dit och de har följt det utfotograferat. Men det är för mig så är det egentligen bara en utfordring.
Och en annan fantastisk plats med Namibia också är att de har så många olika typer av landskap och olika typer av kulturer. Och där jag tycker då framförallt att Himba-folket som är ett av jordens enda kvarvarande seminomadiska stamfolk lever på samma sätt som de har gjort i alla år och fortfarande smörjer in sina kroppar i röd lera för att skydda mot sol och insekter men också för att dekorera sig för de tycker att det är vackert. Och de är i stort sett nakna och det i sig det är ju inte så intressant, men det blir väldigt exotiskt och spännande. Men framförallt så är de ju otroligt uttrycksfulla och fotogena. Och att få hänga in i en sån då by som de temporärt då har skapat sig och vara med när de samlar in getterna i solnedgången, det var magiskt.
Ja, det är ju liksom, det är nog med att möta folk. Jag har faktiskt också varit i Namibia och det är en av mina stora upplevelser det också. Men då mötte jag ett helt annat folkeslag som väldigt många inte känner till. Och de kallar sig av alla ting för bastarderna, bastards. Och det är en blandningsgrupp som kom från Sydafrika för ett par hundra år sedan som då drog norröver och är anerkänt av FN idag som ett eget folk. Långt in i öknen befinner de sig. Så Namibia är fenomenalt. Och det är som du säger, det är sådana stora, ett stort land med väldigt få folk.
Ja.
Och så
Vad
har
är din etta på din lista?
du. Ja, min lista ja. Jag ska ta för mig. Min första är Ukraina. Och
Ja.
jag har varit för så vidt flera gånger där. Men det här är huvudsakligen varit i Kiev-området. Men jag och en kompis, fotografen för övrigt, drog till en by som het den gången Dnepropetrovsk. Den heter idag Dnipro. Av en eller annan märklig grund så driver både ryssare och ukrainer att skifta namn på dessa byarna sina. Ja. Och det var en by som var så kallt lukket by. I Sovjettiden så hade man ju väldigt många lukkade byar i Sovjetunionen. Av olika grunder. Detta var en dag en by där man drev med utveckling av kärnfysiska vapen. Och vi landade där, drog via Wien och kom in i Dnepropetrovsk. Vi var för så vidt inte där så länge för vi hoppade på nattåget. Vi ville allra helst till Krim. Och igen då så är det ju den här postsovjetiska estetiken som trycker mig den vägen. Det är ett eller annat där med detta slitna rust, mangel på farger, vad ska jag säga, ett liv som går lite i slow motion som för mig är en stor attraktion. Och självklart så handlar det om människor, men det handlar väldigt mycket om den vad ska jag säga, den politiken och styrelsesättet har medfört av lidelse kan du säga. Men människorna är ju alltid hyggliga att träffa på. Och vi drog då vidare till från Dnepropetrovsk till Krim som sagt, till Jalta och till Sevastopol. Och Sevastopol är också en lukket by som nu förstår att det är stängt för oss normer, för nu har ju russerna kommit och övertagit den, men det är också en fenomenal by att uppleva för att det är så enorma kontraster. Det var ju den byn som blev bombad mest under andra världskriget efter Malta och kyrkan i Norge av alla städer. Och massa monumenter och se folk utendörs. De bor inte så väldigt bra och så istället så är de på gatan och där möter du de och det är det som jag följde var det fenomenala här, att vi kunde egentligen gå runt i gatan och fotografera folk, och det var så otroligt tacknämligt. Det var inte så många som kom den vägen på den tiden.
Nej, jag förstår det. Det ja. Låter som ett underbart streetfotoresmål.
Ja, så vi tog nattåget och kom in då, klockan 5 om morgonen. Jag husker vi kom med soluppgången, så det var helt magisk faktiskt, mitt på sommaren in dit. Och så drog vi då vidare vi var ju hjälpta också för att få med den här beachkulturen där, en helt sån speciell kultur. Det är 25, på den tiden så var det ju, jag tror det var 25 miljoner årligen som drog på såkert sydentur, chartertur till Krim och till Hjalta. Så det var späckafullt med människor, med sån klassisk östeuropeisk stil med små ballebukser och stora mager. Så min vän Dag Spant, som är försovet en ganska känd fotograf här i Norge, han hade ju en sån field day. Han älskade såna lite såna komiska situationer med dessa kontrasterna, kan du säga. Med män med stora mager och små shorts och så vidare. Ja, vi ska lägga ut en bild av det här så kan folk få låta se det. Och så drog vi vidare då till Odessa, som igen en helt annan by igen. Det är en by som är präglad av Europa, alltså av Paris. Väldigt vacker men sliten by, som igen då appellerade till mig som fotograf. Hyggliga människor, och så drog jag dit väldigt mycket på grund av dessa trapporna. Jag vet inte om du känner till den, men det var en film av Sergej Eisenstein som blev spilt in i de trapporna i förbindelse med revolutionen i 1905. Så lagde han då en film som heter Slagskipet på Temken i 1925, och en av de ikoniska scenerna i den filmen är alltså från de trapporna som går ner till havna där detta slagskip låg. Och den trappen är byggd som en, vad ska jag säga, en optisk illusion. Alltså den ser ut mycket större ut än den egentligen är. Och den blir väldigt brukt som ett virkemedel i filmen. Och själv, den är också brukt, kan du säga, i en senare film, i De obestickliga. Så väldigt många, du kan säga, mycket estetik är hämtat ut av detta område här, som jag syns var lite spännande att fotografera och vara till stede. Det blev kanske en liten nedtur, för det var egentligen mycket mer sliten än det jag hade förväntat mig. Men det sista var ju oavsett att Odessa var en otrolig spännande by sån, i förhåll till sån, som fotograf. Då.
Det låter häftigt.
Det var en väldigt häftig tur. Och så du då, Roger, du har en nummer två på din lista.
Ja, eftersom du pratade om filminspiration här, så nu hade jag ju velat åka dit ändå, men nu väljer jag som tvåa Island. Där ju väldigt många filmer och serier har spelats in, bland annat Game of Thrones. Och det här är ju inte bara, de har ju inte bara några av jordens häftigaste miljöer, utan alltså det är hela landet där som en saga, skulle jag säga. Det är inte ett land, det är ett konstverk. Eller hundratals konstverk.
Ja, men du kommer från Sverige, så
Ja, men jag älskar Norge också, men Danmark är, eller vad säger jag, Island är ett snäpp värre. Det är, för de som älskar natur och landskapsfotografi, så är det en våt dröm i Island. Det finns motiv överallt, skulle jag säga. Men jag skulle framförallt då vilja lyfta tre stycken som fastnar i mitt hjärta. Och det, dels är det alla otroliga vattenfall som finns överallt på ön. Alltså hundratals vattenfall, det ena mer spektakulärt än det andra. Och att fota dem med långa slutartider, och så att vattnet så att säga flyter ut i bilden. Och det finns en plats bredvid Seilandsfoss vattenfall på sydkusten, som ju kanske är ett av de mest fotade. Där finns det något som heter Hidden Waterfalls, där man kan gå in i ett berg, och så här ett vattenfall inne i berget. Det var fantastiskt.
Men jag har också varit på Island, men jag syns jag har allt för dålig tid. Jag följt att Island är ett ställe du borde ta dig god tid när du ska fotografera.
Jo, så är det. Ja. Och ha egen bil och åka runt och så. Nej, sen var vi uppe i Landmannalaugar i de södra inlandet där de här berömda, det är alltså det ikoniska vulkanlandskapet där man där väldigt många vandrare åker för att njuta av landskapet. Så det är lite som att vandra runt i en målning som konstant målas om. Det är liksom det, ja, det är väldigt måleriskt landskap i en palett av liksom, ja, massor av färger och former. Och, ja, om du går, du kan gå 100 meter åt ett håll så är målningen, ser målningen helt annorlunda ut. Och alla de här färgerna, för det är otroligt mineralrika riolitberg då, som man säger, som är väldigt mineralrika. Så att det är liksom turkosa, röda, gula, blåa, gröna färger på det här berget. Och så blandas det med de här vita snöfläckarna som ligger kvar. Det blir som en målning helt enkelt.
Ja, Island är äventyrligt. Jag har varit där flera gånger, men jag följde aldrig att jag hade nog tid till att jobba som fotograf där. Det var stort sett in och ut
Alltså det jag skulle vilja göra, det är ju att men det är problemet med Island är ju att det är väldigt dyrt resmål, så att men det jag skulle vilja göra någon gång, det är att hyra en husbil och åka runt en månad runt hela ön och så sova och vakna på de här platserna i rätt ljus och så. Men nu var jag där en vecka och det var gott nog. Vi var också på en ställe som heter Diamond Beach som ligger på sydkusten. Och det skulle jag nog säga är den absolut häftigaste platsen. Ja, en av de häftigaste jag varit på i hela världen, men absolut på Island.
Men du har varit i Lofoten då, du måste du kan inte se att det slår Lofoten.
Nej, Lofoten är alltid etta på min lista.
Ja, nej.
Nej, men den här stranden då, det är en svart vulkansandstrand.
Ja.
Så alltså den är kolsvart. Och så i närheten där finns då Jökulsárlón, jag hoppas jag uttalar det här rätt nu, som är en vulkansjö. Eller förlåt, en glaciärsjö. Och där glaciären då kalvar ner stora isblock i den här sjön som flyter ut i havet och sen spolas upp på den här svarta stranden. Och då blir det som enorma diammanter på svart sammet. Och, ja, det är helt utomjordiskt och surrealistiskt. Alltså det är verkligen, man undrar verkligen på riktigt om man är kvar på jorden. Alltså.
Så
Så Island, och det jag inte hade med mig förra gången jag var där, som gör att jag verkligen vill åka tillbaka, det är ju en drönare. För tänk alla de flygbilder man kan ta
ja, en
på
drone, ja.
deltan. Och så att ja, Island är en god tvåa.
Nettopp. Min tvåa, det är Myanmar eller Burma. Ja,
gud.
jag tänkte också det. Mitt bekjennskap där var strax efter litteraturen. Jag hade läst en del om det. Kipling har skrivit om detta här. Det var ju en brittisk koloni ganska länge och är framdeles för så vidt påvirket av det. Och det är detta ljus som jag syns var mäktigt där. Det är nästan sån ravgult ljus, speciellt när du kommer in till dessa slätt i Bagan. Bagan är känd för sina templer. Det är en enorm slätte och flera tusen templer är spritt ut över. Och det är säkert någon som har sett bilder därifrån av dessa luftballongerna som sprider sig ut över slätten i kvälls- eller morgonlyset. Det var helst morgonlyset de bilderna har tagit. Jag gick upp på flera av dessa templen och tog bilder därifrån och syns jag fick egentligen väldigt bra bilder av det. Men det är ju detta som klassisk sted hvor du är uppe tidigt om morgonen för att få med sig när sola kommer upp. Jag är ju inte någon sån stor landskapsfotograf. Jag prövar ju så gott jag kan, men det var ju också mycket människor runt där och jag snudde mig ofta heller mot de. Folk som sålde ting där eller gjorde andra ting, bland annat de var hästar, hästkörning och sånt som de. Jag fotograferade en del av det. Det syns jag var kämpegöj. De är väldigt vänliga. Ikke speciellt vant til turister, som gjorde det faktiskt väldigt mycket enklare att fotografera. Ofta så syns jag ska snacka lite om det efterpå. Så syns jag ofta det är vanskeligt att jobba i på områden hvor folk är väldigt bevisst på fotografen. Är vant til folk och De mye mer, hva skal jeg si, innesluttet, men i Myanmar så de veldig åpne og imøtekommende til deg som fotograf.
Det har knapt vært noen turist her på mange år på grunn av regimen og så.
Stemmer det, forstår jeg. Stemmer det. Jeg dro inn der da, like etter at disse reformene var begynt å få en virkning på landet, og det var veldig spennende. Og da dro jeg også til Inlesjøen, som også veldig kjent, ikonisk innsjø, som knapt en meter dyp, men hvor du har disse fiskene som bruker den ene foten til å ro med, og den andre så bruker de hendene til å fiske med. Det veldig ikonisk. Jeg tror din Steve McCurry har tatt en del bilder. Det minner litt om disse fiskene på Sri Lanka, bare at her er det båten, og så er det denne foten som. Og det er jo det som er veldig mye attraksjon der, men så har du også en del landsbyer på stylter som man kan dra inn i, og hvor det er veldig mye spennende som skjer, alt fra håndverksarbeide og små barn, og folk er i arbeid der. Det er det som jeg synes. Du kan være flue på veggen og bare være til stede, fordi at det er ikke så mye turisme der, ikke sant?
Ja, jeg har jo virkelig drømt om å åke til Burma. Det har vært på min bucket list mange år. Er det liksom lett å ta seg rundt på landsbygden, tror du?
Ja, altså jeg tror nok at du bør, nå vet jeg ikke, det er en del år siden jeg var der, men jeg tror nok at du bør kontakte noen som kan frakte deg rundt, at du får en aktør, operatør til å hjelpe deg å sette opp en reise, en itinerary. De har jo innenriksfly. Hvis du skal opp fra Rangoon til Bagan, så må du nok ta fly, og så kan du selvfølgelig leie bil, men jeg vil ofte anbefale på sånne steder å leie sjåfør, altså.
Ja.
At du får noen til å være med deg. Det handler også om språk, og spesielt hvis du får en guide som snakker engelsk. For språkkunnskapene der er ikke spesielt gode. Så det er fantastisk, og du har jo mange nydelige strender der også, men det følte jeg var kanskje litt mer som Thailand. Så nei, Myanmar er et canvas som fremdeles har mye maling, så du kan godt dra til, og det er ikke så mange som har vært der, i hvert fall i vår del.
Nei, det jeg tenker det at det måste kännas väldigt orört och äkta på många sätt, och då kan du få de här många oförställda känslorna och uttrycken hos människor som du pratar om här. Det låter spännande.
Roger, då ska vi ha din trea.
Ja, min trea som jag har varit på som fotograf. Jag ska lägga till något land sen efteråt, för jag har ju varit i många länder innan jag blev fotograf, så att säga, som kanske egentligen då skulle ha legat före. Men som fotograf på min tredje plats som fotoresmål så har jag valt Zanzibar. Och det är ju en tropisk ö utanför Tanzanias kust som har några av de vackraste stränderna och lagunerna i världen, Indiska oceanen. Och men söker man sig bortom de här turkosa vykortsfonderna så kan man hitta otroligt mycket genuina, slumriga fiskebyar och bra möten med folk. Jag har personligen haft otroligt äkta upplevelser på Zanzibar. Och första gången jag var där var 2004 och då struntade vi helt i stränderna. Vilket i och för sig inte riktigt sant. Vi åkte till en fiskeby där det fanns stränder, men vi åkte inte till någon strandresort så, utan vi åkte till en by där vi var de enda vita människorna i den här byn. Den hette Jambiani och låg nere på sydostkusten. Och varje morgon och varje eftermiddag så gick vi in i byn och träffade människorna och lärde känna dem där. Och med tiden då, ju mer så att säga förtroende de fick för mig och min fotokompis som jag hade med mig, desto öppnare och intimare bilder fick jag. Så att jag skulle säga att jag har haft några av mina bästa reseupplevelser, men också tagit några av mina starkaste och mest intima porträtt på Zanzibar.
Det är nydligt.
Och sen har du ju också även Old Tyler Stone Town som den heter, som ju kan vara lite vanskligt att fota i eftersom de inte är så glada i det. Men där, när du och jag var på Zanzibar tillsammans så hade vi en jättebra guide med oss. Men de här gränderna som man kan förlora sig i och in i Stone Town är ju, där finns det ju också hur mycket starka och bra bilder som helst. Så att
Ja, det är en sån väldigt bra mix kan du se mellan det afrikanska och det arabiska
Yes, precis
som
så.
är lite av attraktion här. Omgivelsen är väldigt spännande sånt sätt. Och så har du har väldigt klassisk afrikansk och så har du arabisk och så har du en blandning av de två. Det är ett magiskt ställe. Nu är nog Jambiani blivit mer turistifierat de senare åren än det var då du var där första gången, men det är framdeles väldigt mycket fint att uppdaga där.
Men jag vi var ju alltså det var ju alltså jag, överhuvudtaget när man kommer till platser så att söka sig bortom turiststråken, det har vi ju pratat om tidigare, det ger otroligt mycket, både liksom resupplevelse och autentiska fotosituationer. Och då blev jag blev ju god vän med några familjer där vars barn alltid satt utanför våran hydda på morgonen och väntade på att vi skulle komma ut och leka med dem. Ja, det var häftigt när du minns när vi var till, när jag var ju tillbaka dit 10 år efter att jag var där första gången, och då sökte jag ju upp den här
Husker du?
Sauba, den här lilla flickan som var en dotter till en familj jag lärde känna där. Och hon hade ju nu en egen familj och var gift och hade 2 barn, och det var så häftigt att
Ja, det var ett nytt ögonblick
återse.
faktiskt, jag syns det. Nej, i det hela taget, Roger, så syns jag att för våra lyttare så det här med att komma sig upp på morgonen, det är väldigt, väldigt viktigt, speciellt på städer där det är mycket turister. För turisterna är inte uppe så tidigt om morgonen. Jag har upplevt i Venezia och det har jag upplevt också på Zanzibar. För att voltingen, lokalbefolkningen, det är uppe för solen ränner de och ska ut på marknaden och på skolan och på jobben sina. De lägger sig tidigt, de lägger när det blir mörkt, för att det är ju inte så mycket som sker egentligen när solen har gått ner. Så går det att lägga sig tidigt. Men då är de desto tidigare uppe, och då jag menar du får med dig mycket av dessa höjdpunkterna, fotografiska höjdpunkterna, både för grund av lyset men också för att då är lokalbefolkningen igång.
Yes.
Inte sant?
Ja, absolut. Jag är helt enig med det. Då återstår din tid,
Ja,
Björn.
jag ska inte vara så väldigt långtäcklig nu, för då börjar väl tiden löpa lite från oss. Men sist, min trea här är alltså Etiopien. Och den första turen jag hade skulle du egentligen ha varit med på, men du kunde inte av en eller annan grund. Och då drog vi till Lalibela som ligger i norr i landet, där du har dessa stenkyrkorna som är byggt hugget ned i berget. Den nya Jerusalem som kung Lalibela i sin tid kallade det stedet, och det är också ett fantastiskt sted. Du följer verkligen som magnetism där. Ja, det är möjligt att det är omgivelsen som påverkar och blir nästan sån halvreligiös när man är på ett sånt sted, men det var väldigt spännande. Men så drog jag någon år senare och hade en enda starkare upplevelse i Obodalen, vill jag påstå. Det är ju mitt lilla mästerskap, det är ju detta möte med människor och möte med de 16, ska jag säga, stammarna där nere, morsierna, sorierna, dasanetcherna och hamarna och så vidare där nere, som till synlatning i alla fall lever som de har gjort sedan stenåldern. Någon av dessa är ju så kallade pastorala folkeslag, de är nomadiska men de är stäbundna och samtidigt. Och de går framdeles runt i ländekläder och klär sig som de gjorde för den vita mannen omtrent kom ner dit. Det som jag syns var en utfordring när man skulle in i landsbygden var väl att de var egentligen ganska vant till besök. Så jag tror nog att vissa, och norr, jag vill hellre säga norr, drar dit nästa gång, så tror jag ska dra på egen hand. Pröva istället för att dra i grupper som vi gjorde den här gången, som de egentligen föredrar. Men det finns möjlighet att komma runt det och dra på en egen hand, så länge du har med en god guide. Och vi hade med oss en väldigt god guide som kände dessa folken här, men dessvärre så var väldigt mycket upplägg koordinerat upp mot större grupper som var samtidigt med oss, och det var egentligen lite sån slitsamt.
Ja, då blir det nästan lite som ett zoo. Alltså att man går ett, ja, det blir inte så bra för varken dem eller fotografen.
Ja, och han föreslog faktiskt det att vi skulle övernatta, för exempel hos morsene som ligger i sån stråhytte, så kunde vi rätt och slett bara övernatta där och varit med, för att ofta så kommer det besökande på kontrollerade tider av dagen, mitt på dagen eller lite tidigt på eftermiddagen för sola går ner och sånt. Men hellre vara där och tidigt om morgonen med de när de vaknar, för de det är ju faktiskt slik att de lever som de har gjort beständigt.
Exakt, och då är man med när det händer på riktigt, och inte bara när de ska visas upp.
Så Roger, det ska vi pröva få till en gång och dra ner det var dit.
Ja, för jag tänkte säga det, du kommer inte få åka dit helt själv, för jag måste följa med dit.
Det har vi
och Modalen är också bucket list på mig. Alltså, ja. Det, den är... Ja, nej men... Ja, fantastiska. Ja, två av dina resmål har ju ett drömresmål för mig, så att det finns mycket kvar där ute.
Ja, ska vi ta en liten, bara en liten som sista för vi avslutar, Roger. Städer vi har lust, vi inte har varit på, men som vi har väldigt lust att resa till. Har du ett par att nämna?
Ja, det har jag. Alltså Åmådalen och Burma har, som du nämner. Mm. Sen skulle jag säga Bhutan, som ju är som samma natur som Nepal, fast i helt utan turister i stort sett. Jag var i Nepal 1989, men det var långt innan jag var fotograf. Jag hade inte ens med en kamera. Så att dit skulle jag ju såklart vilja åka tillbaka som fotograf. Och detsamma gäller också Indonesien, där jag har varit 5-6 gånger, men bara som backpacker och aldrig som fotograf. Och Indonesien är ju ett av de mest... ska man säga diverse, vad är det för svenska?
Ja, mångfaldig.
Ja, länder i världen som har liksom djungel och hav och vulkaner och berg och kultur. Alltså det finns fantastiska saker att fotografera där, och jag minns när jag var på Bali redan 1989 och vi cyklade runt på landsbygden runt Ubud. Nu är det förstås helt förändrat, men de mötena man fick då. Alltså jag skulle väldigt gärna vilja utforska landsbygden på Indonesien på cykelsaden.
Ja, så har du Borneo också. Jag var där för 2 år sedan. Det var Borneo på Indonesias sida också. Väldigt spännande.
Ja.
Men det tror jag är lite mer för speciellt intressant. Det är varmt, det är fuktigt, det är mycket insekter och sånt. Men det är otroligt spännande först. Du husker då vi var i Malaysia. Ja, lite av det samma.
Och även i Guinea där jag var 92 och vandrade i, liksom där människorna bara är iklädda i penisfodral i stort sett. Och där finns det någon folk som treehouse folk, som folk som lever uppe i träden som jag skulle vilja fotografera och som har varit sugen på i många år, men det det är. Vad säger du?
Alltså, jag har ju Colombia. Vi har snackat om det för det är ett land som jag gott kunde tänkt mig att resa till, alltså i Amerika, i Sydamerika. Colombia är ett väldigt sammansatt land och jag tror det är mycket spännande att se där, både kulturmässigt och inte minst naturmässigt. Men ett område sätter ända högre på listan, det är faktiskt Mali, Senegal, alltså Västafrika. Jag har varit i Gambia och då fick jag en liten försmak. Jag är ju väldigt musikintresserad, som du kanske vet, och Mali och Senegal representerar väldigt mycket av den musiken som jag sätter stor pris på. Det är ju en ting, men det kommer ju från ett ställe, från det är ju dessa kulturerna där nere som är otroligt fascinerande, alltså. Och människan är otroligt hygglig. Det är en rik kultur där, även om de till synlighetna bara bor i stråhytter, så ligger det mycket, mycket där som fotograf. Så du kan utforska som fotograf. Så Mali, Senegal. Och till slut då, Mongolia. Mongolia, dessa slätta landskapen där. Det var ju min första stora resupplevelse fick jag i bokform med Marco Polos resor. Och då husker han Mongolia var beskrevet. Det var ju mongoler som styrte Kina på den tiden de drog dit. Och det gav mig en väldigt så lyst till att se vad det här är för då, dessa stammefolken som rider runt på dessa stora områden och bor i, vad heter dessa husen de bor i, dessa nomaderna, Roger?
Ja, nu sätter du mig på pottkanten som vi säger i Sverige. Det är din lista. Nej då, men jag vet faktiskt inte. Men Mongoliet, alltså alla dina ställen. Alltså, det känns ju som att man kan fortsätta göra det här i en evighet.
Ja, och vi ska fortsätta det. Vi ska laga en ny lista, men det får vi ha en lite annan vri på, tänka. Ja. Nästa gång. Mm. Väldigt spännande, Roger. Och nu fick jag jag fick så lyst till att resa alltså. Jag blir helt sån.
Ja. Jag hoppas vi kommer post covid snart så att vi kan börja köra igång igen.
Ja, det må vi. Vi ska ordna det. Mm. Och det ska vi fortälla alla våra lyssnare om när vi drar.
Ja, vi tar med dem.
Ja, inte sant. Tack för nu, Roger.
Tack själv. Ha det gott. Hej.